lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Så har vi kommit till Markus evangeliets 8:e kapitel, som bland annat innehåller något som jag skulle vilja kalla för det bortglömda undret. Nämligen då Jesus bespisar 4000 vid Dekapolis kust. Många menar att bespisningen av de 4000 som återges i det här kapitlet närmast är en kopia på bespisningen av de 5000. Och därför så ger man inte den här händelsen någon uppmärksamhet. Och visst är det sant att de två bespisningsundren på många sätt liknar varann mycket. Men det är 7 punkter som skiljer de båda bespisningsundren och som vi ska se på. För det första, vid första tillfället hade folkskaran varit med Herren en dag. Men andra gången hade de varit hos honom 3 dagar. Det andra, första gången bad Jesus lärjungarna att undersöka vilka resurser som var tillgängliga. Men andra gången var de förberedda med den informationen innan de blev frågade. Det tredje, när det 5000 blev mättade hade man 5 bröd och 2 fiskar. Medan det för de 4000 var 7 bröd och några fiskar. Det fjärde, första gången som var strax före den judiska påskhögtiden, då blev folkskaran beordrad att sätta sig i grupper eller matlag i det gröna gräset. Medan andra gången, som alltså är senare på året, när solen på de här breddgraderna hade svidd av gräset, då beordras de att sätta sig ner på marken, eller rent bokstavligt på jorden. Det femte, efter att de 5000 blivit bespisade, samlade man upp det som hade blivit över av bröd och fisk, 12 korgar fulla. Men efter att de 4000 ätit sig mätta, samlade man in 7 korgar. Och det sjätte, första gången så får vi veta av Johannes 6 att det var en gosse som hade 5 kornbröd och 2 fiskar. Andra gången sägs inget om vem som hade bröden eller fisken. Och det sjunde, så var det ju helt uppenbart olika antal vid de båda händelserna. Och när vi nu ska börja läsa texten i Markus 8 kapitel, så ska du lägga märke till att uttrycket vid denna tid placerar händelsen tidsmässigt till den tid då han var i Dekapolis område. Skarorna hade tydligen följt Jesus in i denna obebodda trakt, som var passande när det gällde ro för undervisning. Men det fanns ingen tillgång till mat där. Stora skaror följer honom. Och vi läser från Markus evangeliets 8 kapitel, de 6 första verserna. En annan gång vid denna tid hade mycket folk samlats, och det hade ingenting att äta. Då kallade Jesus lärjungarna till sig och sade till dem: jag har medlidande med folket, ty de har redan varit hos mig i 3 dagar, och de har ingenting att äta. Om jag låter dem gå hem hungriga, dukar de under av trötthet på vägen. Somliga av dem har kommit långväga ifrån. Då svarade hans lärjungar honom: var kan man i denna obebodda trakt få bröd att mätta dem med? Han frågade dem: hur många bröd har ni? De svarade: 7. Då sa han till folket att sätta sig ner på marken. Sedan tog han de 7 bröden, bad bordsbönen, bröt dem och gav åt sina lärjungar, för att det skulle lägga fram dem åt folket. Lärjungarnas fråga avslöjar att de hade glömt erfarenheten vid bespisningen av de 5000 tidigare i året. Och är det inte det som är tendensen hos oss alla? Gud griper in på ett underbart sätt i vårt liv. Och nästa gång har vi glömt det. När nya fiender eller nya problem dyker upp, handlar vi ofta som om det var något helt nytt som dyker upp. 3 dagar hade ju gått den här gången. Lärjungarna var själva hungriga nu och hade också gjort en riktig inventering i folkmängden för att få veta vilka förutsättningar eller vilka resurser man hade. Och även om det var mera bröd och mindre folk än förra gången, så blir ändå konklusionen: var kan man i denna obebodda trakt få bröd att mätta dem med? Vi ska lägga märke till antalet fiskar. Det sägs bara, det hade också några småfiskar. För egentligen betydde inte antalet något som helst för Herren. Frågan är inte hur mycket du har, men om du är villig att ställa det du har till Herrens disposition. Och vi läser vers 10. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och kom till trakten av Dalmanuta. Det har inte blivit stadfäst exakt var Dalmanuta låg, men de reste med båt till andra sidan, vilket betyder att det i alla fall måste ha varit på västra sidan av Galileiska sjön. Och nu är hans blodtörstiga fiender honom verkligen på spåren. Vers 11-15. Då kom fariseerna och började disputera med honom. De begärde ett tecken från himmelen av honom för att sätta honom på prov. Då suckade han djupt i sin ande och sade: varför begär detta släkte ett tecken? Sannerligen, jag säger er, inget tecken ska ges åt detta släkte. Därmed lämnade han dem, steg åter i båten och for över till andra stranden. Men de hade glömt att ta med sig bröd. De hade inte mer än ett enda bröd med sig i båten. Och han varnade dem: se till att ni tar er tillvara för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. Surdeg, det är i skriften en bild på falsk lära eller det ondas makt. Det är aldrig en bild på ordet eller evangeliet. En av de vilseledande tankar som sprids idag är att surdegen skulle symbolisera evangeliet. I liknelsen i Matteus 13 där Jesus sa: himmelriket liknar en surdeg som en kvinna tog och blandade in 3 skeppor mjöl i, tills allt sammans blev syrat. Evangeliet symboliseras genom mjölet, medan den falska läran representeras av surdegen som blandas in, eller som gömdes, som det står i en översättning. Surdegen är människans försök på att ge brödet en tilltalande smak för den naturliga människan, alltså människans gamla natur. Vad är egentligen liberal teologi? Ja, det föds på de talarstolar där man försöker tillfredsställa de ofrälsta församlingsmedlemmarna. Och idag har vi en massa förkunnare som försöker behaga sin församling, också när de inte är frälsta. Och det är att blanda surdeg i mjölet. Det vill säga blanda fel undervisning med evangeliets sanningar. Den enda sorts bröd sådana önskar äta är bröd med surdeg eller jäst som vi använder i våra dagar. Därför att utan jäst, utan surdeg, smakar inte brödet så gott. Jag växte upp i ett bageri med världens härligaste kanelbullar. De var så goda så jag tycker nästan att jag kan känna lukten bara jag tänker på det. Men när Israel skulle befrias från slaveriet i Egypten, så skulle Israels barn äta osyrat bröd, och i det sammanhanget står surdegen som en bild på syndens makt. I liknelsen om kvinnan som blandade surdeg i 3 skeppor mjöl, alltså in i treenighetens sanna evangelium, där står surdegen som en illustration av liberalteologi och falsk lära. Jesus varnar lärjungarna för fariseernas surdeg och för Herodes surdeg. Varnade för att blanda fariseernas tankar med evangeliets sanningar. Eller som Paulus uttrycker det i första Korinthierbrevet 5, vers 6. Vet ni inte att en liten smula surdeg räcker till för att syra hela degen? Markus kapitel 8, vers 21. Har ni ögon, men ser icke? Har ni öron, men hör icke? Och kommer ni icke ihåg, när jag bröt de fem bröden åt de 5000, hur många korgar fulla med stycken samlade de nå ihop? Det svarade 12. Och när jag bröt de 7 bröden åt de 4000, hur många korgar fulla med stycken samlade ni då ihop? Det svarade 7. Då sa han till dem, förstår ni ännu ingenting? Guds ord är livets bröd, därför att Guds ord uppenbarar honom. Vi ska regelmässigt söka vår föda i Bibeln och vara på vakt mot falsk undervisning. Det borde vara klart för oss efter den undervisning han här ger oss. Och vers 22. Så kom det till Betsaida. Då förde man till honom en blind man och bad att han skulle röra vid honom. Här möter vi ännu ett bemärkningsvärt under av vår Herre. Han besvarar deras önskan genom att röra vid hans ögon. Men lägg märke till att han ledde den blinde ut ur byn. Var det så att Betsaida, där många av hans under hade blivit utförda, hade blivit som Nasaret, där han inte längre kunde utföra några kraftgärningar? Det ligger ingen medicinsk kraft i att spotta, men han använder detta för att styrka, föröka mannens tro. Låt oss läsa det här och lära den andliga sanning som vi här får del i. Verserna 23-26. Då tog han den blinde vid handen, ledde honom ut ur byn, spottade på hans ögon, lade händerna på honom och frågade honom, ser du något? Mannen såg upp och svarade, jag ser människor, det liknar träd, men det vandrar omkring. Därefter lade han åter händerna på hans ögon och nu såg han klart. Han fick sin fulla syn och såg allting tydligt. Sedan skickade han hem honom och sade, gå inte ens in i byn. Byn eller platsen Betsaida hade redan fått domen uttalad över sig i Matteus 11. Och nu är det något med detta under som vi noggrant ska ge akt på. Varför använde Jesus denna metod? Kunde han inte ha gett honom hans syn redan första gången? Jo, men det ligger en lärdom här för denne man och även för oss. Händelsen har i det här tillfället tre stadier. Först blindhet. Först är vi alla andligt blinda. Som den blinde mannen kan vi säga, jag som var blind, nu kan jag se. Men som vi ser, så får han bara delvis sin syn, och det är endast Markus som återger detta. Delvis syn, är inte det vår ställning idag? Som vår bibel uttrycker det i första Korinthierbrevet 13, vers 12. Nu ser vi liksom i en spegel och mycket är gåtfullt, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Det händer att jag får ett brev som låter mig förstå att den som skriver har stor andlig insikt och kunskap. De är verkligen på väg upp i den högre skolan när det gäller kunskap och insikt. Och ibland ger de också uttryck för att de tror att jag också hör till den gruppen. Men då måste jag få göra en bekännelse. Jag ser bara dunkelt, så som i en spegel. Det är så mycket som jag inte förstår. Och det är en tröst för mig att aposteln Paulus säger att han såg liksom i en spegel och att mycket var dunkelt. Och jag måste säga att jag längtar verkligen till den stunden då jag ska vara där jag ska se ansikte mot ansikte. Då är jag där jag verkligen har fått kunskap. Och så det tredje då, klar syn. Det tredje stadiet är klar syn, en klar vision. Det är viktigt att lägga märke till att när Herren avslutade behandlingen hade han givit mannen sin fulla syn och nu såg han klart, står det. Här ligger det en del lärdom som vi inte har tid att fördjupa oss så väldigt i det här programmet. Men har du någon gång lagt märke till de olika sätt som vår Herre använde när han öppnade blindas ögon? Här i Betsaida la han händerna på mannens ögon. Och denne fick en mäktig upplevelse, eller kanske vi hellre skulle säga erfarenhet. Hade han levt idag, hade han startat en egen församling och kallat den vidrörd av Gud, kyrkan. När Jesus helade den blinde Bartimeus rörde han honom aldrig, men talade på avstånd, och tron alena öppnade hans ögon. Han hade väl bildat gruppen som förkunnade bara tro. Den mannen som var född blind, som vi läser om i Johannes 9, blev tillsagd att han skulle gå och tvätta sig i Siloam-dammen. Och det är en helt annorlunda metod. Så han hade väl bildat Siloam-dopskyrkan. Du kanske säger att det här är absurd. Och det hade det varit den gången. Men idag är det just det som sker. Jag vill bara säga att här har vi mycket att lära. Markus kapitel 8, vers 27. Sedan gick Jesus tillsammans med sina lärjungar bort till byarna omkring Caesarea Filippi. Under vandringen frågade han sina lärjungar: vem säger folket att jag är? Vem är Jesus? Det är den viktiga frågan här. Jesus oss köpte, gav lösen som räcker. Den han har frigjort är rättsligen fri. Dödad blev döden, ej graven förskräcker. Jesus blev bunden, men friköpt av vi. O, vilken tröst! Världen är löst. Syndare, lyssna till kärlekens röst. Att vara förenade med honom, vandra med honom, leva med honom, är det viktigaste av allt. Vi måste ha ett rätt förhållande till Kristus. Om du ser på en karta över Israel finner du Caesarea. Caesarea Filippi ligger nord om Galileiska sjön, eller Genesaret som den också kallas. Här vandrade Jesus tillsammans med sina lärjungar. Och från Caesarea Filippi börjar nu stegen gå direkt mot Jerusalem och mot korset. Och i det vi nu läser i kapitel 8 och senare även i kapitel 9 så utgör Petrus bekännelse en höjdpunkt i verserna 27-30. Verserna 31-38 visar vilken Messias Jesus är. Han går genom lidande till uppståndelse. Men denna eviga och himmelska sanning väcker anstöt till och med hos lärjungarna. Och även bland folket var det stor förvirring om vem Jesus var. 28-30. Det svarade: några säger Johannes döparen, andra Elias, andra en av profeterna. Då frågade han dem: men ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom: du är Messias. Men han förbjöd dem strängt att säga detta till någon. Det här var lärjungarnas slutexamen i den första fasen av Jesu verksamhet. Avståndet till korset var nu mindre än 6 månader. Och det här är det mest fantastiska Simon Petrus någonsin har sagt. Och han förde hela gruppens talan. Markus återger oss bara delar av bekännelsen. Messias är inte ett namn, det är en titel. Jesus är hans namn. Messias, som är hebreiska, betyder den smorda. Och denna titel innehåller hela det gamla testamentets rika betydelse och mening. Ett fragment av gudomlig fullkomlighet. Messias. Se till exempel profeten Mika 5, vers 2, Esaja 7, 14, Psaltarpsalmen 2, vers 2 och Psaltarpsalmen 45, verserna 7 och 8 och profeten Malaki kapitel 3 från början. Och det är ändå bara några av alla dessa fantastiska referenser Gamla testamentet ger om Messias. Men varför förbjuder han dem strängt att säga till någon att han är Messias? Ja, de skulle vänta tills evangeliet var fullbordat. Lägg märke till nästa vers 31. Sedan började han undervisa dem om att människosonen måste lida mycket. Att han skulle bli avvisad av de äldsta, översteprästerna och de skriftlärda. Och att han skulle bli dödad, men att han efter 3 dagar skulle stå upp igen. Jesus uppenbarade inte sin person skild ifrån frälsningsverket. Frälsningen vilar på vem han är och vad han gjort. Det var här, vid Caesarea Filippi, han först uppenbarade sitt kors för lärjungarna. Vers 32. Detta sade han rent ut. Då tog Petrus honom avsides och började tillrättavisa honom. Men han vände sig om, såg på sina lärjungar och talade strängt till Petrus: bort från mig, Satan. Dina tankar är icke Guds tankar utan människotankar. Detta är något av det värsta Petrus någon gång har sagt. Lägg märke till att Jesus tillskriver Satan den påståelsen. För Satan förnekar alltid betydelsen av Jesu död. Vi läser verserna 34-38. Sedan kallade han till sig folket jämte sina lärjungar och sade till dem: om någon vill bli min efterföljare måste han förneka sig själv, ta sitt kors på sig och följa mig. Ty den som vill rädda sitt liv, han ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangeliets skull, han ska rädda det. Ty vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge till lösen för sin själ? den som blygs för mig och mina ord inför människorna i detta gudlösa släkte. För honom ska också människosonen blygas när han kommer i sin faders härlighet tillsammans med de heliga änglarna. Och vi repeterar, Jesus uppenbarar inte sin person skild ifrån frälsningsverket. Och det är när lärjungarna har bekänt honom som Messias att han börjar undervisa dem om sitt lidande, om korsets väg, om döden på korset och om den segerrika uppståndelsen, om livets seger över döden. Men människans naturliga inställning och vilja står i lika så skarp kontrast i förhållande till Kristi lidande som djävulens. Även om Petrus är Jesu lärjunge och Jesu sanna vän, så lever han ännu fortfarande i människans värld som ligger i det onda. Och det är frestaren från öknen som talar i och genom honom. Men lidandet hör till det mest centrala i messiaskallet och leder till den avgörande segern över djävulen, synden och döden. Och därmed har Markus för första gång i sitt evangelium proklamerat Jesus, den korsfästa och uppståndna, som Guds och det sanna Israels messias. Och det sista avsnittet är inte att Jesus nu ger oss ett villkor för hans frälsning, men slår fast det frälstas ställning. Den som blygs för mig och mina ord inför människorna i detta gudlösa släkte. Vad slags kristen är du? Är du en som bekänner och erkänner honom och tjänar honom? Och som har en önskan att ära honom genom ditt liv? För det ska du veta, min vän. Det är en livsavgörande fråga för vår tid. Att känna Jesus är att ha evigt liv. Och därmed är tiden ute för den här gången och jag säger, på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368, Stockholm.